Jaha. Tack för att jag fick komma hit idag. Som sagt, jag brukar... Eller, det var ett tag sedan. Det var ju under pandemin, men det känns som att jag ändå hänger här då och då. Jag är som sagt verksam... Jag heter Maria Prost. Vi börjar med det. Jag är uppvuxen i Smedsby här, ganska nära. Och ska säga haft förmånen att under mitt vuxna liv då få bo lite här och där i Österbotten. Från Kronoby i norr till Petalax i söder. Så det är de allra sydligaste delarna av Österbotten som inte är riktigt bekanta för mig. Men annars tycker jag att jag har ganska bra koll på Österbotten. Det här flyttandet av och an tänkte jag på faktiskt här. Det har ju också gjort att jag inte har haft riktigt någon koppling till en församling under en lång period av mitt liv. Och det är ju då den här negativa biten av det här, att jag har sitt stora delar av Österbotten. Ända tills jag fick ge upp inför Herren, då jag mötte honom på nytt för en 8 år sedan ungefär i Nykarleby. Då vi bodde där. Jag är gift med John nu. Vi bor på Bergö. Nu bor vi på Bergö. Därifrån han är hemma. Tillsammans med vår katt Maja. Så nu har ni. Han är med där. Så under den här tiden, det förstår ni, då jag inte hade församlingsanknytning, så jobbar jag inte heller med i församling och så här. Jag har jobbat tidigare som speciallärare. Cirka 17 år. 17-18 år i skolvärlden. Och nu arbetar jag som verksamhetsledare för Finlandssvenska Pingstmission, som vi brukar kalla FSPM. Och vi har då kontoret, vi hyr utrymmen av Sion här på andra sidan Skeppsgatan. Så därför är det här också ett bekant ställe för mig. Och dessutom är jag då pastor och föreståndare nu i Taborförsamlingen på Bergö och i Pingstförsamlingen i Petalax också. Och det här är bara nåd. Det här är nog inte någonting som jag kunde tänka mig då för 8 år sedan. Då jag kom tillbaka till Gud, så ska vi säga. Så, lite kort om FSPM. Så här, då vi nu har missionstema bara. Vad är FSPM? För er som inte vet, det är då en organisation där medlemmarna är de finlandssvenska pingstförsamlingarna. Och vi koordinerar, administrerar en stor del av den finlandssvenska, eller av de finlandssvenska pingstförsamlingarnas mission utomlands. Så vad gäller Sionförsamlingen så har vi samarbete kring missionärerna Andreas och Laila Pettersson på Filippinerna, där Sion är utsändande församling. Det är då också Jan-Erik och Hanna Nyman, Benjamin och Rebecca Nyman med familj i Tanzania och Matti Antonen i Kirgizistan. Så, det om det. Och ni får gärna förstås fråga efteråt också om det är någonting ni funderar på så här. Men jag lyssnar faktiskt, jag var inte här, men jag har lyssnat på Benjamins predikan från förra söndagen. Och han talar ju då bland annat om att mission ju inte bara är det här som vi kanske spontant tänker på. Det som jag sysslar med och administrerar, koordinerar utlandsmissionen, utan det är så mycket mer. Det är att ge vidare det vi har fått, att ställa sig till Guds förfogande, att gå i förutberedda gärningar. Och det känns bra faktiskt att få fortsätta därifrån. vi ska helt enkelt börja med att läsa det här bibelstället. Ett väldigt känt bibelställe som är från Psaltaren 139. Herren känner mig, är rubriken. Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står vet du det. Du förstår mina tankar, fjärran ifrån. Om jag går eller ligger ser du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Den kunskapen är för underbar för mig. Den är så hög att jag inte kan fatta den. Vart kan jag gå för din ande? Vart kan jag fly för ditt ansikte? Stiger jag upp till himlen, är du där? Bädde jag åt mig i dödsriket, är du där? Tar jag morgonrodnadens vingar, gör jag mig en boning ytterst i havet, ska också där din hand leda mig och din högra hand hålla mig. Säger jag, låt mörket täcka mig och ljuset bli natt omkring mig, så är inte mörkret mörkt för dig. Natten lyser som dagen, mörkret är som ljuset. Du har skapat mina njurar, du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk, min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan någon av dem hade kommit. Hur ofattbara är inte dina tankar för mig, Gud? Hur väldig är inte deras mångfald? Räkna dem, är det fler än sandkornen. Så Herre, nu tackar jag dig för alla dina goda tankar om oss allihopa. Jag tackar dig, Herre, för att du har känt oss var och en redan i moderlivet, redan medan vi var foster, Herre. Du har redan då planterat i oss egenskaper. Du känner till varendas livsväg. Du vet då vi har gått rätt och du vet då vi har gått fel. Och ändå finns du där, Herre, för oss hela tiden och tar emot oss och vill använda oss. Amen. Så, som rubrik för dagens predikan så har jag satt: Gud känner dig, ändå vill han använda dig. Och jag vet inte, det var kanske ett konstigt bibelord att börja med här, men jag fick ingen ro i natt. Alltså, jag hade bestämt mig igår kväll att vad jag skulle börja med. Och jag skulle inte börja med det här bibelordet, men jag fick ge upp i mitten av natten, så du hade bestämt, okej, jag tar det här. Så somnade jag och sov gott resten av natten. Så hoppas att någon av er får tröst eller någonting av det här första bibelordet. Men jag vill i alla fall börja med det här att Gud, han känner oss, var och en. Och idag skulle jag speciellt faktiskt vilja tala till dig som har svagheter, till dig som misslyckas ibland och till dig som kanske tror att du inte kan uträtta någonting i Guds rike. Så välkommen i gänget. Bibeln är faktiskt full av misslyckade personer. Och idag så ska vi börja med att se lite närmare på en av dem. Och han är väldigt bekant, tror jag, för många av er. Han heter Petrus. Vi närmar ju oss påsken. Det här skulle kanske vara mer en text för påsken. Men vi ska läsa hur det var med Petrus. Vi läser från Matteus 16, verserna 13-20. det står så här. När Jesus kom till trakterna av Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar. Vem säger människorna att människosonen är? Det svarade. Vissa säger Johannes döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Han sa till dem, och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande Gudens son. Jesus sa till honom, salig är du Simon, Jonas son, för det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig, utan min far i himlen. Och jag säger dig, du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling och helvetets portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt som du binder på jorden ska vara bundet i himlen och allt som du löser på jorden ska vara löst i himlen. Sen befallde han lärjungarna att inte berätta för någon att han var Messias. Och vi ska faktiskt direkt gå vidare till ännu en text. Och det är från Lukas evangeliet, 22 kapitlet. Det är vers 31-34 och 54-62. Och där här satt Simon, Simon som rubrik. Simon, Simon, Satan har begärt att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Det här hände ju då ett bra tag efter att han har fått namnet Petrus. Och en gång, och när du en gång har omvänt dig, styrk då dina bröder. Då sa Petrus till honom, Herre, med dig är jag beredd att gå både i fängelse och i döden. Jesus svarade, jag känner dig, jag säger dig Petrus, tuppen kommer inte att gala en natt förrän du tre gånger har förnekat att du känner mig. Och sen lite framåt. Då grep det Jesus, förde bort honom och tog honom till översteprästens hus. Petrus följde efter på avstånd. Mitt på gården tände de en eld och slog sig ner. Och Petrus satte sig mitt ibland dem. En tjänsteflicka såg honom sitta där vid elden. Hon betraktade honom noga och sa, den där var också med honom. Men han nekade, nej kvinna, jag känner honom inte. Strax därefter fick en annan syn på honom och sa, du är också en av dem. Men Petrus svarade, människa, det är jag inte alls. Ungefär en timme senare var det en annan som bestämt försäkrade, visst var den där med honom, han är ju Galilee. Men Petrus sa, människa, jag förstår inte vad du pratar om. Och genast medan han ännu talade, gol tuppen. Då vände Herren sig om och såg på Petrus. Och Petrus kom ihåg Herrens ord, att han hade sagt till honom, innan tuppen gal i natt, ska du tre gånger förneka mig. Och han gick ut och grät bittert. Det här känner vi till, Petrus story här kring det här då Jesus grips. Men om vi börjar här med det här då han börjar bli kallad för Petrus, så var det ju så att Jesus, han såg någonting hos honom. För han började kalla honom för Petrus, klippan. Det var någonting mänskligt, ingenting speciellt, att han hade presterat någonting speciellt. Han hade inte alla rätt i någon bibelquiz. Han hade inte på något sätt visat Jesus på det sättet att han hade någonting i sig själv som var mer än de andra. Men det han hade gjort, så var en förtröstan. Det var en tillit, en tro på att Jesus verkligen var Guds son. Han förstod att Jesus hade det som han sökte och som alla människor behövde. Och det här såg Jesus hos Petrus. han på något sätt talar om för honom, jag har förtroende för dig. Du har visat att du har förtroende för mig och jag har förtroende för dig. Att du kan uträtta någonting i mitt rike. Sen i den andra texten så ser vi då hur Jesus inleder med att igen kalla Petrus för Simon. Simon, Simon. Man nästan hör den där lite trötta rösten. Simon, Simon. Men ändå inte. Det var liksom bara ett konstaterande från hans sida. Ingen, inte någonting att han såg ner på Petrus. Inte att han föraktade honom. Det var bara ett konstaterande. Du kommer att förråda mig. Och för att Jesus, han var medveten om att det här fanns hos Petrus. Det fanns den här Petrus personligheten som ville tro och som trodde att Jesus kan göra vad som helst för att han är Guds son. Och sen så fanns den här Simon personligheten som var lite, jag skulle vilja säga vankelmodig, men det var ett gammalt ord. Men som var lite så här från och till. Och han var ju väldigt spontan, väldigt impulsiv, Petrus. Och det var också hans svar på det här, hans reaktion. Nej, inte jag. Jag kan gå med dig vart som helst. Och det här är ju väldigt mänskligt också. Om någon säger åt mig att det här kan inte du göra, så tänker jag så här, men det kan jag väl visst. Och så tänker jag att det här ska jag nog klara. Och så tänkte Petrus också. För hur skulle han ha kunnat tänka någonting annat än att han skulle vara Jesus trogen faktiskt ända in i döden? Men så går det inte så lång tid, så händer det som vi vet att händer. Och Petrus förnekar Jesus trots att han har lovat att gå med honom i döden. Men vi har ju faktiskt med Gud att göra här. Och det stannar ju alltså inte här. Petrus, han får en ny chans efter det här. Och vi läser från Johannes nu, från kapitel 21, verserna 15-17. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra? Han svarade: ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom: för mina lam på bete. För andra gången frågade han: Simon, Johannes son, älskar du mig? Han svarade: ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom: var en herde för mina får. För tredje gången frågade han: Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: har du mig kär? Och han svarade: Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa: för mina får på bete. Här kan vi se att Jesus, han ignorerar inte Petrus misslyckanden. Han sopar inte dem under mattan och säger att ja, inte gör det någonting. Det var nog bra så här. Han ser de här misslyckandena, men han förlåter Petrus. Han påminner Petrus om hans kallelse, om det liv som han har i Gud. Och han försäkrar sig om nu att Petrus verkligen menar allvar och på riktigt överlåter sig till Guds verk. Och sen om vi går vidare så kan vi i Apostlagärningarna faktiskt läsa om hur Petrus blev mäktigt använd av Gud. Till exempel på pingstdagen då de hade fått ta del av den helige ande. Och så står det att antalet lärjungar ökade den dagen med 3000 då Petrus predikade. Och det skulle man ju kalla kanske ett gott missionsresultat faktiskt. 3000 troende till på en predikan. Men det handlar inte ens från början så handlar det om att Petrus skulle lyckas väl. Det handlar inte om att Petrus skulle bygga sin församling, utan det handlar om att Gud bygger sin församling. Han använde Petrus, men det var inte Petrus som byggde församlingen. Och jag tänker att det är samma sak då vi tänker på andra uppgifter i Guds rike. Det är inte vår församling, det är Guds församling. Det är inte vår mission, det är Guds mission. Och det är inte vår evangelisation, det är Guds. Det är inte vår postkonferens, det är Guds. Vi gör det för Gud. Det är han som ska göra sitt verk. Vi får vara med av nåd. Men det är han som gör det. Och det här är inte lätt att komma ihåg. Jag minns jag satt här i slutet av sommaren. Så satt jag och var nedstämd på kontoret. Och så fick jag besök av Jan-Erik och Hanna Nyman. Som just skulle åka ut tillbaka snart på missionsfältet. Och mitt i allt där jag satt. Jag hade nu inte tänkt börja lätta mitt hjärta för det. Men jag gjorde det. Och mitt i allt så säger Janna av mig. Maria, det är inte din mission, det är Guds. Det är inte ditt ansvar, det är Guds. Så vi får ställa oss till förfogande, men Gud är den som gör verket, som gör jobbet. Och precis som Jesus såg saker hos Petrus, som det var någonting som fick honom att kalla Petrus Petrus, att kalla honom klippan. Han såg hans potential. Så ser han också möjligheterna i ditt liv och i mitt liv. Han vill anförtro oss uppgifter. Inte för att vi skulle vara så förträffliga i oss själva. Utan för att vi precis som Petrus har insett vem det är vi tror på. Vem det är som har makt att göra under. Och samtidigt så ser han också Simon hos oss. Han ser det här att vi kommer att misslyckas ibland. Gud, han känner oss utan och innan och han vet faktiskt mer om våra svagheter än vad vi själva vet. Så då vi går in för att göra någonting i Guds rike, för att leva ett missionalt liv om vi vill säga så. Vi vill ge vidare det vi har fått. Då är det inte en roll vi går in i. Vi går in i det med hela vårt liv. Precis som det kanske brukar talas om missionärerna som åker ut på fältet. De liksom ger upp hela sitt liv som de har här. Säljer allt de har och så far de iväg med en ryggsäck ungefär till missionsfältet. Och vet inte vad de kommer att möta. Men lite på samma sätt är det med oss. Även om inte vi åker ut på missionsfältet. För att Gud ska kunna använda oss på bästa sätt så får vi ge hela våra liv åt Gud. Frank Årdal sjöng på 80-talet det här att lämna allt och följa mig. Det kan kosta dig ditt liv. Men jag ger dig mycket mera. Så vi behöver inte vara rädda för heller att ge det här. Allt i livet åt Gud. Och vi får gå in med allt vi har i våra liv. Och vi går också in i det med allt som vi saknar. Det är inte ett problem för Gud att vi har svagheter. Det är inte ett problem för honom att vi misslyckas ibland. Det är inte ett problem för honom att vi bär på sorger och sår och besvikelser. Han har tagit med det i beräkningen. Då Jesus första gången kallar Simon för Petrus, klippan, så visste han allting om Petrus impulsivitet. Han visste att han var tvehågsen. Han visste att det var en del av Petrus personlighet. Men det som Gud är mest intresserad av, det är vårt hjärta. Så hur är situationen med vårt hjärta. Han vill ha hela hjärtat. Och då får det vara sår. Det får vara ofullkomligheter. Och när bilden minns jag att jag visade i fjol på ledardagarna i Ekenäs. Men det är faktiskt en av mina favoriter. Då vi sträcker våra spruckna hjärtan åt Herren. Och säger det är inte så mycket men det är allt jag har. Och Gud han svarar det är allt jag någonsin har önskat mig. Och som parentes här, det är klart att Gud också vill använda våra styrkor. Det är klart att han har lagt ner egenskaper i oss som ska bli använda. Annars vore det liksom ingen vits att han skulle ha lagt ner dem i våra liv om inte han skulle kunna använda dem också. Men idag tänkte jag att jag vill muntra upp dig som inte kanske tycker att du är bra på att hitta dina goda eller starka sidorna hos dig. Utan tycker att ditt liv mest är fyllt av prövningar eller utmaningar. Eller tidigare synder som du inte har kunnat glömma själv. Eller vad det vara må. För många av oss kan faktiskt tycka att vi inte har någonting att komma med. Så har det varit, om vi ännu återgår också till våra utlandsmissionärer, så är det många av dem som har varit riktiga pionjärer och faktiskt kommit ut på fältet med nästan ingenting. De har såklart haft vissa egenskaper. Men inte kanske så mycket. De har kanske inte kunnat språket. De har kanske inte kunnat kulturen, känt till kulturen. De har inte visst någonting jättemycket om det land som de har kommit till. Det har inte funnits några mobiltelefoner så de har kunnat ringa hem och fråga heller. Eller så här. Så här har jag också upplevt. Jag har gått in i nya uppgifter. Det som jag har haft har varit en längtan att få göra någonting för Gud. Och en förvissning om att jag är beroende av honom. Och så tror jag det också för missionärerna. De har haft den här längtan. De har hört den här kallelsen från Gud. Och de har förstått att för att klara det här så är jag fullständigt beroende av Gud. Då jag har varit några gånger till Burundi. Jag kom dit till norra Burundi, till Kayogoro. Det var det ställe dit Mildred Lindberg i slutet av 1930-talet for hon från svensk Finland till Burundi. De ville fortfarande så här många år senare, över 80 år senare, berätta om hur det var då Mildred kom dit som missionär. Hon kom egentligen för att hjälpa en rikssvensk kvinna som hade åkt dit med sin man. Mannen hade dött och Mildred kom dit och inte kunde dem så mycket. Och de berättade, de här pastorerna där i den här församlingen som har flera tiotusentals medlemmar idag, att här fanns ingenting. Det var bara ödemark. Kayogoro lär betyda enligt dem det ställe där djuren morrar. Så ni förstår, det var verkligen vildmark. Det var inte något säkert att vara där. Och så här. Men dit kom de för att de hade en längtan att åka till Burundi. Och nu finns där en församling på över 10, alltså närmare 100 000 medlemmar och flera utposter. Och en kyrka som på huvudstället rymmer 5 000 människor. Så sånt kan hända. Jag tror inte att Mildred han ser så stor skörd av sitt arbete där. Men den finns nu. Vi har många exempel också i Bibeln på personer som fick gå in i uppgifter och tjäna Gud, trots att vi kanske skulle säga att de inte hade så bra CV. Det här pappret, de såg inte riktigt ut och hålla måtten kanske. Så här. Vi har Mose. Så här sa han då han blev kallad. Så sa han, men herre, jag är ingen ordets man. Varken förr eller nu när du har talat till din tjänare. Jag är trög i talet och har en trög tunga. Gideon sa, o herre, hur ska jag kunna rädda Israel? Min ett är den mest obetydliga i Manasse och jag är den yngste i min fars hus. Så de trodde inte på sig själva, varken Mose eller Gideon. Sen var det kanske lite annorlunda med David. Där var det någon annan som inte trodde på honom. För då sa Saul, inte kan du gå och strida mot den filistén. Du är ju bara en pojke och han har varit krigare ända från ungdomen. Eller Salomo, då han hade blivit krönt till konung, så sa han, kom han till Herren i sin nöd och så sa han, jag är bara en ung man, jag vet varken ut eller in. Och så här kan vi fortsätta längre också. Men det känns ganska bekant. Jag minns då jag kom med i församlingen i Nykarleby där jag hade kommit tillbaka till Gud. Och jag började för smått få mina några uppgifter i församlingen. Och efter ett tag så sa jag åt Agneta som var pastor där, så sa jag, jag är så glad att jag inte upplever en kallelse att predika. Så, och fortfarande vet ni, det här är inte det mest naturliga stället för mig att stå här. Men jag gör det. Jag gör inte för att jag tror att jag har så mycket att komma med. Men jag tänker att Gud kan använda till och med mig då jag står här. Jag tror också att det är viktigt att vara trogen i sina små uppgifter. Jag var så tydligt med om det en gång. Just jag hade kommit med i församlingen och jag var så ivrig. Och jag ville så göra så mycket för Gud utom att predika. Men jag skulle vilja. Och så gick jag där, vet ni. Och så städade jag vässorna. Och då... Mitt i allt, jag gick faktiskt och beklagade mig lite för Gud där. Där städa herrvässan. Och så kom det så tydligt för mig. Bara boom, slog det ner. Var trogen i det lilla. Så ska jag anförtro dig mycket. Och jag tror att det här är en nyckel faktiskt. För vart efter har jag fått se faktiskt hur Gud har öppnat dörrar som jag inte har bultat på faktiskt. Och jag är oerhört tacksam mot honom för jag har fortfarande den här längtan att mitt liv ska få göra skillnad. Att jag ska få betyda någonting i Guds rike. Eller inte jag, men att det jag gör ska få ha betydelse. Så jag tror att det som... De här personerna i Bibeln till exempel som jag räknar upp hade gemensamt. Så det var ett hjärta för Gud. De hade en längtan att göra hans vilja, att gå på hans vägar. Men de hade också en visshet om att de inte klarar den här uppgiften på egen hand. Och det gör att man måste överlåta sig åt Herren. Det finns inga andra lösningar. Om det ska gå vägen så måste man göra det då man inte har den här kapaciteten själv. Det hände också att de här personerna, de misslyckades. De föll i synd. De gick på fel vägar. Och sen blev de återupprättade. Precis som Petrus. Och jag tror ibland att Gud han går nästan ännu ett steg längre. Han inte bara använder oss trots våra svagheter och misslyckanden, utan ibland så tror jag han använder oss tack vare våra, det vi bär på som inte är så rent och fint, som inte är så lyckat. För vem skulle vara bättre att nå en misslyckad typ som har förnekat Jesus än någon Petrus typ som redan har fått upprättelse, som vet att det finns en väg ut ur det här? Vem skulle vara bättre än en Mose typ på att peppa människor som har svårt att hitta orden? Hon kan säga, jag hade också svårt att hitta orden, men Herren använde mig ändå. Och jag har också fått vara med om, jag ska ta en till grej från Burundi, då jag nu ändå här som missionsrepresentant i våras försommaren. Jag vet inte vad det var för årstid där, men det var torrt. Men här var det försommar då vi for dit. Och vi hade sådana seminarier också för pastorer. Det är sådana projekt som har understöd från staten. Och i det här ingick bland annat att vi skulle tala om sexualhälsa och sån här. Det är sån här anti-trafficking-projekt. Vi försöker, eller vi motverkar människohandel helt enkelt i Burundi. Och där satt vi då, Tina Limatainen, ordförande. Och hon är utbildad hälsovårdare. Det var hon som hade seminariet. Och vi satt där tillsammans med 30 pastorer. Och eftersom det inte finns kvinnliga pastorer i Burundi ännu, så satt vi där med 30 kostymklädda män och skulle tala om ett sånt här känsligt ämne. Och till saken hör att en av de största sorgerna, eller vad ska jag säga, de här prickorna i mitt hjärta, så hör att jag är barnlös, att jag inte kan få barn. Och så hör jag de här männen sitta där och tala om hur bra det är att få många barn, och att ungefär så här, att ju fler barn desto bättre, och vi ska inte liksom såklart göra någonting. Och klart jag håller med om att varje barn är en gåva av Gud, sånt ska jag hålla med om. Naturligtvis, det står i Bibeln. Men det bara började bulta mer och mer i mitt hjärta. Och jag tänkte på de här kvinnorna, de som är i min situation, som inte kan få barn. Den här attityden var sån att ju fler barn vi har, så desto bättre. Och nästan utan att jag tänker på det så steg jag upp där. Och så tårarna rinnande ner för kinderna, var ju inte heller så värst presentabel kanske där. Så började jag berätta om min situation. Och jag sa att jag har kommit fram till att det här är inte ett straff. Det är inte ett straff från Gud. Och jag hoppas att ni inte ser på de kvinnor här som inte har barn som att det skulle vara ett straff från Herren. Och samtidigt som det här var väldigt jobbigt för mig, så var det någonting av det finaste jag fått vara med om. Att Gud kunde använda till och med det här som är någonting av det mest jobbiga i mitt liv. För jag tror att det var Gud. Jag pratade med tolken efteråt. Han sa det var väldigt jobbigt att översätta det där du sa. Men han hade gjort det. Jag känner honom så bra vid det här laget, så jag vet att han gjorde det. Fast det var jobbigt. För han sa att du har alldeles rätt. De kvinnor som inte får barn här, så de stämplas väldigt lätt som att de har gjort någonting som behöver straffas. Så det om det. Så jag tänker att vi ska ta det där sista bibelstället här från Romarbrevet 8. 26-28. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för det heliga så som Gud vill. Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut. Och jag tänker så här, att allt samverkar till det bästa då vi älskar Gud, då vi överlåter vårt liv i hans händer. Både goda och dåliga saker, både lyckade stunder, misslyckanden, styrkor och svagheter. Det som Gud vill ha, så är ditt hjärta. Han känner dig från början. Han vet om alla dina brister och felsteg. Och ändå så kallar han dig att gå ut och göra saker, att bli använd av honom. Han är väl medveten om den risk han tar. Och han tar emot dig igen då du kommer till honom med dina misslyckanden. Han upprättar dig på nytt och ger dig nåden. Till och med att dina felval, dina dåliga beslut, dina svagheter, sorger och misslyckanden kan bli till välsignelse för andra. Om du låter Gud ta hand om dem först. Tack ska ni ha.